En podcast från Aftonbladet.
Efter månader av diskussion och förhandlingar så hände till slut det som många väntat på. USA:s representanthus röstade ja till ett nytt stort stödpaket till Ukraina.
On this vote the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed.
Ja, republikanerna har i månader satt stopp för stödet. Men den 20 april avgjordes det som beskrivits som en ödesstund för Ukraina. Representanthuset kom då överens om ett stödpaket på 61 miljarder dollar, motsvarande ungefär 650 miljarder kronor. Och beslutet välkomnades från flera håll.
Now to Ukraine, where President Zelensky says the $61 billion military aid package approved by American lawmakers will give his country a chance of victory in its war against Russia.
German Chancellor Olaf Scholz called it a strong signal. Polish Prime Minister Donald Tusk said the much-delayed funding is better late than too late.
The US decision we saw on Saturday is big, it is important and it will make a difference on the ground.
Stödpaketet har tidigare fått kritik från framförallt konservativa republikaner i USA och talmannen Mike Johnson har de senaste två månaderna vägrat att hålla omröstningen och det efter att det republikanska partiet hotat om att avsätta honom. Men Johnson vände till slut och framhöll att han gjorde det han menade var det rätta. Och stödpengarna till Ukraina bakades in i ett större paket som också omfattar pengar till Israel, Gaza och Taiwan. Och innan det verkställs så måste det också godkännas av senaten och signas av president Joe Biden. Men många ukrainare har nog kanske redan dragit en lättnadens suck. För experter har tidigare varnat för att Ryssland på sikt kan vinna kriget i Ukraina om inte USA godkänner nytt militärt stöd till landet. Och Ukrainas president Zelensky har vädjat om hjälp från USA och larmat om att hans land redan kan vara på väg att förlora. Så vilken betydelse har USAs stödpaket för Ukraina och för kriget? Hur rustat är det ryska försvaret jämfört med det ukrainska? Och hur kommer kriget att utvecklas framöver? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Julia Fredriksson. Och gäst idag är Niklas Wendt, reporter här på Aftonbladet. Niklas, hur viktigt är det här stödpaketet från USA?
På kort sikt är det ju helt avgörande skulle jag säga. De ukrainska försvarslinjerna har ju redan börjat bukta ganska betänkligt och utan det här paketet så är det svårt att se hur man skulle ha kunnat stabilisera dem på ett godtagbart sätt. NATOs överbefälhavare Christopher Cavoli skrev inte orden när han för två veckor sedan beskrev det här läget då och varnade för att Ukraina riskerar att förlora utan det här stödet. Och han sa att Ryssland redan då kunde skjuta fem gånger så mycket artilleri mot Ukraina som de kunde svara med och att det riskerade att nå 10-1 inom några veckor. Och som han ganska lakoniskt konstaterade då, så enligt min erfarenhet brukar den sida som inte kan skjuta tillbaka förlora.
Och hur ser stödpaketet ut?
Ja, det handlar ju då om ungefär 61 miljarder dollar och det är ganska mycket. USA hade ju fram till det här paketet gett 44 miljarder dollar i militärt stöd, 74 miljarder totalt. Så det visar ju någonting om storheten i det här då. Exakt vad det ska innehålla är inte känt, men det handlar ju sannolikt om artilleri, ammunition, luftvärnsrobotar, långräckviddiga robotar, sådana här attack-missiler som man har pratat.
Och hur kan det här stödpaketet komma att påverka kriget?
Ja, det kommer ge Ukraina en möjlighet att stabilisera linjerna. Det kommer nog inte omedelbart leda till att de får någon ny kapacitet att försöka på någon ny offensiv eller sådär. Men de behöver det här för att liksom stadga upp sina försvarslinjer. Och framöver så, just idag när vi spelar in det här, så möts ju EUs utrikesministrar i Luxemburg för att diskutera fortsatt stöd till Ukraina. NATOs generalsekreterare har föreslagit en fond som alliansen ska sätta upp, 100 miljarder euro över 5 år för att stötta Ukraina. Så den typen av beslut kan ju komma framöver.
Ja, mer hjälp kan vara på gång alltså, men vad behöver Ukrainas försvar mest just nu?
De stora uppenbara bristerna som ukrainska politiker och militärer lyfter fram, det handlar ju om artilleriammunition och luftvärnsrobotar. Och det första är beroende av att det här är ett artillerikrig. Både anfall och försvar är extremt beroende av stora mängder indirekt eld. Det är, konsekvenserna blir för stora i liksom dödsfall och skadad utrustning om man inte har det. Och det andra, luftvärnsrobotar behövs ju för att skydda ukrainska städer framförallt från ryska attacker. De försöker ju slå ut elförsörjning och liknande och göra städerna obeboeliga. Och de här, det går åt ganska mycket robotar och det är väldigt dyrt. När Sverige köpte Patriot luftvärn så räknade USA med att det skulle, att 4 eldenheter och 300 robotar skulle kosta 28 miljarder kronor ungefär. Och det priset har ju sannolikt gått upp väldigt mycket som dess. Det är en bild av hur dyra de här systemen är.
Just det. Och Ukrainas parlament har ju röstat igenom en ny lag om mobilisering. Vad är det för lag?
Ja, omvärlden kan ju stötta med vapen. Men så länge inga andra länder vill blanda sig i kriget så måste ju Ukraina stå för soldaterna. I början av april nu så sänkte man då den lägsta mobiliseringsåldern från 27 till 25 år. Man har också bestämt nu att alla män mellan 18 och 60 måste vara registrerade hos militären för att man ska kunna göra en mer transparent rekrytering. Och sen har man ett lagförslag som är på väg genom parlamentet som ska öppna upp för att även brottsdömda män ska kunna kallas in. Det har ju då handlat, ja, enligt uppgift om 50 000 möjliga rekryter som redan har avtjänat straff och kanske ytterligare 26 000 som sitter inne nu. En sak som det inte har lagstiftats om är när soldater som har tjänstgjort länge ska kunna lämna krigsmakten igen. Och det där är ju liksom en jäsande surdeg på något sätt, att soldaterna inte får vila, de blir inte roterade bort från fronten i tillräcklig utsträckning och de vet liksom inte när de är färdiga, hur länge de måste sitta kvar.
Men vad kan mobiliseringslagen ha för effekt då i kriget?
Ja, den kan väl förhoppningsvis möjliggöra då att ukrainarna får fler soldater i fält. Om de nu får mer vapen och utrustning via de här stödpaketen så måste de ju ha folk som kan använda dem. Och inte minst då rotera, ge de soldater som har stridit länge en möjlighet att vila. Så där, det är ju dödligt både för moral och av andra aspekter att bara ligga vid fronten vecka efter vecka.
Ryssland sägs förbereda en stor offensiv. Men vad vet man egentligen om den? Det ska vi prata med Niklas Wendt om efter en paus. Vi är snart tillbaka.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Niklas, kriget i Ukraina har pågått i över 2 år nu och president Zelensky är en av flera som har larmat om att Ukraina är på väg att förlora kriget. Tror du att det stämmer?
Fram till att det här stödpaketet röstades igenom åtminstone så såg det onekligen ut så. Nu är väl läget mer beroende av hur man definierar vinna och förlora. Men från min horisont så ser de ukrainska krigsmålen så som de har beskrivits, att man ska driva ut ryssarna från all ockuperad mark, just nu helt omöjligt att uppnå. Det kommer ske på mycket, mycket lång sikt i så fall och så möjligen vara beroende av någon typ av rysk ekonomisk eller politisk kollaps som är svår att förutse just nu.
Och vi har ju varit inne på hur det ukrainska försvaret mår, men hur rustat är det ryska försvaret jämfört med det ukrainska?
Ja, NATOs överbefälhavare Kavolian tog upp det här också då nyligen och enligt honom så rekonstituerar sig den ryska krigsmakten snabbare än vad USA har räknat med. Armén är större nu än när kriget började, soldaterna vid fronten är fler, man har ökat sin produktionsförmåga av artilleriammunition mycket, flygvapnet är nästan intakt. Ryssland lyckas på något sätt rekrytera ny militär personal. Däremot så är många av de stridsvagnar och pansarskyttefordon som levereras till fronten nu uppfräschade gamla grejer som man har tagit upp ur lager. Och de lagren är inte outtömliga och det är sannolikt de bästa grejerna som plockas upp först. Och den ryska förmågan till helt ny produktion är sannolikt inte lika stor då. Så in i nästa år är det inte alls lika uppenbart att Ryssland kommer kunna förse sina frontsoldater med utrustning i samma takt. Men just nu har de överträffat förväntningarna.
Och hur ser de ryska anfallen ut i nuläget?
Just nu verkar det vara attacker av prövande karaktär längs en stor del av frontlinjen i öst framförallt. I söder är det väl lite mer stillastående, inte minst beroende på att man där ryssarna själva har kraftigt minerat den fronten inför liksom den ukrainska offensiven förra året. Men de håller på att känna sig fram och det har ju kommit varningar om att de förbereder en större offensiv.
Ja, vad vet vi om den eller hur ser den ut?
Ja, man vet inte riktigt, men bland andra Zelenskyj har ju sagt att man förväntar sig den under våren eller innan sommaren åtminstone. Den ukrainska offensiven förra sommaren körde ju fast ganska snabbt, men där hade man ju andra sidan problemet att det var ganska uppenbart var Ukraina skulle anfalla. Det fanns så starka strategiska incitament för att försöka ta sig söderut och bryta den här landkorridoren till Krim. Ryssland har inte på samma sätt en uppenbar plats att slå till på, det gör det liksom svårare att positionera sitt försvar. Och Ukraina har av allt att döma inte heller haft samma möjlighet att bygga ett djupförsvar på det sättet som ryssarna hade gjort. Men med det sagt så det finns inget som tyder på att Ryssland är kapabelt till någon typ av manöverkrigföring som möjliggör ett genombrott på djupet eller någonting. Så, något sånt skulle ju vara katastrofalt, men det går inte att se att de skulle ha det.
Och som sagt, striderna pågår ju, men tror du har liksom kriget i Ukraina glömts bort lite i skuggan av andra konflikter?
Ja, men så är det nog för folk i gemen, även om det åtminstone i vår del av världen här fortfarande politiskt är högt på agendan. Men det som är värt att tänka på som också är oroväckande är att flera av de här konflikterna som pågår nu hör ihop och göder varandra, så att Iran stöttar Ryssland med vapen samtidigt som man attackerar Israel, samtidigt som man ger vapen till den här Houthi-milisen så att de kan attackera sjöfarten på Röda havet. Alla de här samtidiga kriserna mättar ju på något sätt USAs och EUs diplomatiska, militära och ekonomiska förmåga att svara på ett adekvat sätt. Man har liksom inte oändliga resurser i någon av de här sfärerna. Och det finns ju de som hävdar med visst fog skulle jag säga att USAs tillbakadragande från Afghanistan var en bidragande faktor till att Ryssland överhuvudtaget valde att invadera Ukraina från början eftersom det visade upp USA som svagt och ointresserat. Så det blir såna här dynamiska effekter av många samtidiga kriser som kan förvärra läget för Ukraina också.
Och vad tror du, Niklas, vad kommer hända nu under våren?
Jag tror att ryssarna kommer fortsätta försöka anfalla och de kommer säkert göra det som jag var inne på förut, inte genom genombrott på djupet utan mer av det vi har sett förut, att man liksom trycker sig framåt bakom en mur av artillerield och glidbomber. Om mer stöd kommer på plats ganska snabbt så kan säkert ukrainarna hålla emot hyfsat, det får vi även hoppas. Så jag tror inte vi kommer se något diametralt annorlunda, men jag tror att vi kommer se intensifierade ryska attacker och att de fortsätter försöka visa upp en aura av liksom oövervinnelighet och uthållighet, att de vill liksom projicera bilden av att deras seger är en done deal, att det är bara det kommer hända och det är inget ni kan göra något åt, och det är väl upp till omvärlden på något sätt att försöka punktera den bubblan.
Sist här, Niklas Wendt, reporter hos oss här på Aftonbladet. Jag heter Julia Fredriksson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och det här avsnittet spelades in på eftermiddagen den 22 april. Och för att få det senaste kring kriget i Ukraina, gå då in på aftonbladet.se. Så hörs vi snart igen. Hej då!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Folker.